Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Som överintendent eller kort och gott chef för Moderna Museet i Stockholm är han en av de tyngsta makthavarna i det svenska kulturlivet. Men redan innan han tillträdde på sin post i november 2010 var han ett av de tyngsta namnen i den internationella konstvärlden. För under 9 års tid var han rektor och professor vid Konsthögskolan i Frankfurt. Under den här perioden hann han också med att bland annat vara konstnärlig ledare för den oerhört anrika Venedigbiennalen år 2009. Han är också doktor i filosofi och har även varit konstkritiker, bland annat här på Expressens kultursida. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Daniel Birnbaum.
Nu sitter vi på mitt kontor på nedre botten i Moderna Museets byggnad på Skeppsholmen.
Vad är det för väder ute?
Det verkar rätt grått och kallt och tråkigt, tycker jag. Ska jag prata så här högt ungefär?
Ja,
är det bra?
Det blir jättebra.
Ja.
Då kör jag den lite närmare.
Ja, men sådär.
Ja, men nu börjar vi få
bra.
Till det här.
Sådär, ja, du hör mig.
Jag hör dig enormt bra.
Ja.
Det första mötet med konsten kom redan i barndomen. Hans mamma jobbade då på Liljevalchs konsthall och tidigt fick Daniel Birnbaum följa med på olika konstutställningar. Han har också ett svagt minne av att redan som 5-åring i princip dränkas i ett stort kuddhav på Moderna Museet. Ja, det kan mycket väl ha varit utställningen Modellen hösten 1968. En utställning då hela museet i rådande konstnärlig anda förvandlades till en lekplats för barn. Samtidigt så levde familjen också till stor del utomlands under Daniel Birnbaums ungdomsår. Han gick i skolan i Wien och är därför i princip tvåspråkig. Och många trodde nog att Daniel Birnbaum skulle vara det tyska konstlivet trogen, där han under många år var firad chef, kurator och kritiker. Men så i slutet av 2010 återvände han alltså till Stockholm för att leda det museum som faktiskt anses ha en av världens finaste samlingar när det kommer till modern konst. Och här sitter vi nu i hans arbetsrum på Moderna Museet på Skeppsholmen med utsikt över huvudstadens imponerande vattenytor. Vi kommer att prata om hans år som en del av det svenska avantgard som på 1980-talet var med och introducerade begrepp som postmodernism i Sverige. Vi kommer också prata om museets framtid och utmaningar. Och jag kommer citera Horace Engdahl som i en 10 år gammal text gav en ganska så träffande bild av hur det postmoderna tillståndet förändrat inte bara konstvärlden utan kanske hela samhället. Och då ska jag bara säga att i det här citatet så snubblar jag lite på orden. Ja, jag försöker använda det lite finare ordet för ögrupp eller skärgård men råkar då säga artipelag, vilket ju är ett konstmuseum på Värmdö utanför Stockholm. Rätt ord ska givetvis vara arkipelag. Men tillbaka till Daniel Birnbaums arbetsrum, där vi inledde samtalet med att prata om vad det egentligen var som fick honom att i 20-årsåldern dyka rätt ner i konstens värld.
Alltså på något sätt så är det kanske lite grann en slump. Jag vet inte, jag kan säga att min syster Anja, hon var en ganska, eller mycket känd dansare här i Stockholm. Hon var ibland på operan, men hon var ännu mera på något som heter MDT idag. Moderna dansteatern hette det förr i tiden. Och det var en sån här mötesplats för en massa olika konstarter. Det var inte bara koreografi och modern dans, utan det var Jan Hovström och Håkan Renberg och det var Katarina Frostenson och massa människor som fanns runt det där. Jag påminner om det lite grann nu när vi har en utställning här uppe i huset med Håkan Renberg som gjorde scenografier. Han är inte bara målare, han är lite allt i allo i den meningen att han har varit mitt i det svenska konstlivet. Och den där miljön här, faktiskt på Skeppsholmen lustigt nog, blev som ett slags universitet. Jag blev intresserad av kultursidor och sånt där när jag var 18-19 och började läsa, och just då blev det väldigt inne med en typ av ganska avancerad, får man väl säga, syn på konst och litteratur, och det kom idéer om det postmoderna och modernitetens slut, och om man försökte förstå allt det där så hamnade man ganska snabbt i filosofin. Så det som jag började studera var faktiskt filosofi. Och höll på med det sen. Men sen var jag hela tiden ganska nära, genom min syster och andra personer, ett slags ändå rätt levande konstliv med viktiga personer som, ja, Jan Hovström blev en viktig person och också en kompis, får man säga, trots att han är mycket, mycket äldre än vad jag är. Och det blev liksom att man lärde sig genom att vara med de här personerna. Så att det var egentligen aldrig att jag bestämde mig för att nej, nu är det konst. Sen kan man väl säga att jag fick ett sommarjobb på Expressen, och det var Per Svensson som då var redaktionssekreterare som bad mig att jobba där några månader, och det var Leif Zern som var kulturchef, och då fick jag skriva vad jag ville. Så sen var det mer så att man behövde någon som skulle skriva om konst. Och sen så upptäckte jag själv att jag faktiskt kunde skriva recensioner, och det gick ganska lätt och det var kul. Och sen så från Expressen blev det plötsligt Dagens Nyheter. Och man kan ju säga att sådana där platser bestämmer åt en. Det var inte så att jag hade bestämt mig för att bli konstkritiker i första hand. Utan det blev så att jag helt enkelt behövdes, och så fick jag det som ett jobb. Och sen var jag på universitetet, men samtidigt hade jag möjligheter att skriva och titta på massa saker. Och sen rätt vad det var så var man konstkritiker. Och då hade liksom nästan redaktionen bestämt det åt mig. Det här är ju inte helt sant, men det är faktiskt, tror jag, en bit av sanningen. Att det blir på något sätt. Jag slutade recensera böcker, men från början hade det kunnat bli litteratur lika bra.
Men när du kom in i den där världen i 20-årsåldern, alltså, jag skulle vara helt vettskrämd. Alltså de här, du måste ha varit på 80-talet då. Alltså den tiden med postmoderna idéer. Jag har liksom ägnat halva mitt liv åt att försöka förstå det där, men jag kan fortfarande inte berätta vad hermeneutik är eller fenomenologi. Du vet, jag kan knappt uttala orden.
Nej, fenomenologi är ju fenomenologi. Som man kan kolla om man är nykter.
Ja, fenomenologi. Men hur kände du då när du fick höra?
Nej, men jag blev liksom väldigt intresserad av sånt där. Och på något sätt så kan man väl säga att man är aldrig så sugen på riktigt svåra grejer som när man är ungefär 21. Så att jag satte ju tänderna i Michel Foucault och Immanuel Kant eller vad som helst. För jag tyckte det var himla kul. Och sen så blev jag kompis med massa andra som tyckte det också. Och så läste jag filosofi här i Stockholm och sen på andra ställen. Och samtidigt så tyckte jag hela tiden att det fanns eller skulle finnas en koppling. Jag var inte intresserad av det här helt akademiska bara, att sitta på bibliotek och seminarierum, utan jag hade på något sätt fått för mig att det var normalt att man var både och. Att man kunde tycka om saker och skriva och översätta grejer och göra tidskrifter. Och här på Skeppsholmen, nu låter det som att jag tillbringat hela mitt liv på den här ön, men det fanns lite olika tidskrifter. Det fanns en tidskrift som hette Kris, och sen fanns det en tidskrift som hette Material som jag var med i. Det var andra som hade tagit initiativet, men det blev en sån här viktig plats, både faktiskt för att skriva och tycka och introducera nya konstnärer och idéer, men också rent socialt. Material hade fester här på Skeppsholmen där hela Sveriges konstliv, som inte var mycket mer än 200 personer, men det var ju dem, och de var alla där. Så att det var, då var jag inte 20, jag började faktiskt närma mig 25-30 tror jag. Jag höll ju på att läsa lite saker och är mer stillsamt i några år innan jag började skriva. Och när den här semestervikariatet på Expressen som på något sätt blev början, då var väl jag 25 tror jag.
Hur var det på de där festerna när hela kulturlivet var samlat?
Men det var inte hela kulturlivet, det var konstlivet. Men det var den tidens, det var Dan Wolgers och Max Bok och Eva Lövdal, och sen var det alla som skrev, och det var inte så många. Det var Peter Cornell och Lars och Eriksson och kanske Ingla Lind och ja. Det var bara kul. Jag tror faktiskt att det blev en sån här mötesplats. Jag undrar lite om det finns den självklara mötesplatsen nu. Man skulle ju gärna vilja att det var, låt säga, Moderna Museet eller någon annan sån plats. Men det har blivit så stort. Vi har ju 500 000 människor här om året. Så det är klart att man hoppas att hela konstlivet kommer hit. Men det blir ju utspätt av att det också är några 100 000 andra människor som är högst legitima besökare, men som kanske är turister eller inte egentligen håller på så där jättemycket med konst, utan bara hänger med och tittar på grejer. Men en sån här plats där alla träffas och där det sker utbyten, då och då äger sånt rum. Jag tycker att det, ibland kan det vara så även här. Konsthögskolan höll i den här lilla baren som vi har här uppe. Bredvid restaurangen finns det en liten glasbox som är en bar som man kan hålla öppet hur sent som helst om man vill. Och under några månader, var det i fjol tror jag, så höll Mejan, alltså Konsthögskolan som ligger här på Skeppsholmen, i det här. Och då kan man säga att ingenting är så enkelt om man vill skapa liksom en kul stämning och en attraktiv, rolig miljö som att låta unga konstnärer ta hand om alltihop. Då kommer resten. Och då var det några gånger när faktiskt hela Stockholms konstliv åtminstone var här då, varje fredag. Så att det där är ju kul när det sker. Men jag minns den här festerna och andra saker som tidskriften Material gjorde i början av 90-talet. Som, ja, det var faktiskt så att där var i stort sett, inte hela Sverige, men åtminstone Stockholms konstliv rätt present.
Det är ju intressant med de här postmoderna idéerna. Jag minns att när jag började liksom försöka förstå dem någon gång i början av 2000-talet, då sa alla, postmodernismen, det är ju ute sedan länge. Det var ju en grej man höll på med på 80-talet, och där finns ju inte kvar. Men då kände jag så här, nej, så kanske det. Men när jag försökte liksom studera de idéerna så kände jag att, men vänta nu, samhället har ju blivit på det här sättet. Okej, det kanske de postmoderna filosoferna kanske inte är aktiva på samma sätt. Men det de siade om har på något sätt slagit in. Och idag, jag menar, idag tycker jag att de postmodernismen har kommit tillbaka lite som en syndabock. Det kan man läsa i debattartiklar ganska nyligen, att det är liksom postmodernismen förstörde alla hierarkier, så, och det ledde till någon slags normlöshet som ledde till att kvalitetsbegreppet utarmades, och till slut så visste man inte vad man ska lära ut i skolorna överhuvudtaget, och lärarens auktoritet undergrävs. Och Horace Engdahl, som jag intervjuade för några månader sedan, han har ju en fin bild av det där, att det är små små öar i en allt mer vidsträckt artipelag där vattnet stiger, och det blir allt svårare att kommunicera mellan de här öarna, för det är bara små grupper. Det finns inte längre någon fest på Skeppsholmen där alla kan träffas, och utvecklingen går inte längre åt ett och samma håll, utan går åt 25 olika håll samtidigt, så ingen har någon överblick längre.
Nej, och så kanske det var bara en inbildning att det var så att det fanns en fest där allting ägde rum. Och det kanske är en inbildning att alla viktiga tankar formulerades på Dagens Nyheters kultursida. Men det var ändå en ganska utbredd inbildning i så fall. Och när man sörjer någon slags auktoritet och att det inte finns den här platsen, och det är ju jättemycket diskussioner om att kritiken har förlorat sin kraft och sin roll och sin pondus och sin status och sin funktion och sitt inflytande, då är det ju frågan, är vad är det man drömmer sig tillbaks till? Var det så himla härligt att ha en ledande litteraturkritiker som bestämde allt, eller en konstkritiker som kunde fälla ett omdöme som ledde till tummen upp eller tummen ner, som i Rom eller något sånt. Så att man får väl lite grann akta sig för att drömma sig tillbaka till något som kanske inte var så underbart. Men jag håller med om att stora delar av det som tedde sig nytt och provocerande i de här postmoderna teorierna runt 1980 eller något sånt, att de faktiskt har blivit verklighet. Och har blivit så självklara att vi lever dem varje dag. Och när jag nu försöker tänka på vad var egentligen det där postmoderna, då kommer jag ihåg att jag var här på museet, det gjordes en utställning som hette Implosion, och den handlade om konstnärer som nu har blivit jättestora. Inte bara förstås, men det har lite att göra med någon slags arv från Marcel Duchamp kanske, som är en husgud här på Skeppsholmen, men inte bara här utan på många ställen. Men det pekade framåt mot 60-talet och sedan ända in i 80-talet med konstnärer som ville ifrågasätta idén om det autentiska, alltså det äkta, och att ja, man ville ifrågasätta en lite gammaldags idé om att äkta, genuin konst kommer ur ett inre, ett innerligt känt emotionellt liv, och sen på något sätt så bara bubblar det här fram och blir härliga målningar eller skulpturer, och att konst faktiskt görs i relation till annan konst, och att man aldrig har den här direktheten utan att saker och ting filtreras av media och språk, och ja, och så försöker man utveckla teorier om det och har en språklig baserad idé om, ja, om vad mening är och hur saker och ting får en betydelse, och att det blir språkligt betingat allting, och att det egentligen är filtrerat av, alltså medialiserat redan från början. Och den här utställningen på Moderna Museet någon gång på slutet av 80-talet hette Implosion, ett postmodernt perspektiv, och den var nog viktig för Sverige även om det hade gjorts liknande saker i mindre sammanhang och på många ställen i världen. Och så på universitetet så gjordes det seminarier om det postmoderna som jag gick och lyssnade på. Och jag kan ju datera allt det här och säga när det var ungefär vad det var. Men om jag nu tänker tillbaks, och när du pratar om det också, så måste man ju säga att det var en jädra massa olika saker på en gång. Och vad var det där egentligen? Det var ett brott som var tydligt. Att det var vissa saker som liksom blev ogiltigförklarade och ansågs vara överspelade. Men det var väldigt mycket på en gång som introducerades som det postmoderna. Det fanns den här tänkaren som jag tror är ganska borta nu faktiskt, som heter Jean Baudrillard, som var en av de mest extrema, som på något sätt skrev om att verkligheten hade upplösts i media. Och att golfkriget aldrig hade ägt rum och sådana där provocerande uttalande, för det var någonting som ägde rum på CNNs, i CNNs kontrollrum, eller på tv-skärmar snarare än i verkligheten. Och det är ju otäckt att säga så när man vet att människor har mördats om mass. Men det var liksom ett provokativt betonande av medias otroliga makt. Och det måste man väl säga att det har blivit helt självklart, att det lever vi alla i, att det liksom, det vet vi, att verkligheten filtreras och bestäms och får innebörder av hur det sorteras och redigeras och medialiseras. Men det är bara en av många idéer. Och sen kan man väl säga att det fanns en annan sån här viktig tänkare som jag faktiskt tror är väldigt viktig, som inte är lika bortglömd, som heter Michel Foucault. Och där kan man väl säga att det där, det har på något sätt hans idéer om att ha en slags kritik av en normativ värld där jaget eller subjektet är en gång för alla givet. Han betonar att vi blir till på olika sätt genom olika maktförhållanden i förhållande till olika institutioner och så. Det som han formulerade som var ganska nytt och på sätt och vis överraskande och provocerande där, och något som man kanske kunde haja till inför på ett seminarium, det har blivit en slags normalitet, tror jag, även i den akademiska världen. Att allt är nu så att säga diskurser snarare än fasta former. Allt är nu berättelser snarare än att det är så att det finns vissa fasta sanningar eller något sånt. Och du nämnde en artikel häromdagen, ja. Jag såg den också, en debattartikel som på något sätt för mig kändes lite lustig, för att det var en attack på det postmoderna som jag trodde ingen pratade om längre. Och det var lite det du sa också. Det var länge sedan jag såg en kritik på det postmoderna som sparkar på något lik som vi inte har tänkt på 20 år. Men det är klart att idéerna har på något sätt sjunkit ner och blivit det normala och finns nu i varenda litteraturlista om du läser något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Och då är det liksom Michel Foucault light allting. Och i den meningen har det liksom blivit, ja, samtidigt blivit självklart. Och det kanske är dags för en revolution, och den behöver ju inte vara reaktionär. Den kan ju vara något, det nya kommer någon annanstans ifrån, vi får väl se vad det är.
Men om man säger så här, jag har alltid känt att postmodernismen eller det postmoderna tänkandet är en ganska bra beskrivning av hur verkligheten mot slutet av 1900-talet kan te sig. Men samtidigt känner jag att jag vill inte protestera. Jag vill protestera, men inte mot läsningen, utan tillståndet. Om man överför det där på en politisk nivå. Jag tycker att, vad ska man säga, den politiska diskursen, om man får säga så, idag är att en politiker säger någonting. Sen så finns det en expert, som ofta är en journalist eller en statsvetare, som förklarar för medborgaren vad den här politiken menade med det den sa. För politiken kan aldrig tala direkt till medborgaren. För där är alla överens om att det den säger är på något sätt, kanske inte alltid falskt, men det är egentligen bara en berättelse. Det är bara en strategi, det är bara en anpassning till mediernas verklighet eller något sånt där. Och det gör att det här, det direkta, liksom, den direkta kommunikationen mellan till exempel politiker och medborgare i landet Sverige är bruten. Och då kan man ju säga att oj, vilken naiv syn som då jag har, ifall jag räcker upp handen och säger, nej men tänk om politiker bara skulle kunna säga vad de tyckte rakt av, de inte behövde snärjas in i den här berättelsen, om det inte behövde gå via det här moderna prästerskapet som de måste tolka. För att då skulle man ju kunna gå vidare och säga, men journalisten tolkar ju bara å sin sida utifrån sin agenda och sin maktposition. Och till slut så hamnar vi i de här tolkningarnas labyrint. Där människor kanske känner, vad har jag med det där att göra? Det får de syssla med liksom, i de där maktsfärerna. Jag bryr mig inte om det där överhuvudtaget.
Nej, då leder det till slut till någon slags uppgivenhet eller cynism eller något sånt. Ja. Ja. Nej, det där svåra ordet som du nämnde, hermeneutik, alltså som ju egentligen bara handlar om att tolka verkligheten eller tolka bilder eller texter eller samhället eller vad någon säger. Där finns det någon som har pratat om misstänksamhetens hermeneutik, där man alltid tror att det finns någon dold sanning bakom det man möter. Och det där är någonting som finns inte bara i politikens sfär, utan man tänker sig att hela det moderna är beroende av vissa idéer, vissa filosofier får man väl säga. Och då finns det de som har pratat om, ja, just misstänksamhetens hermeneutiker, och det, de främsta är kanske Sigmund Freud, Karl Marx och Nietzsche. Alla trodde på något sätt att det man ser, det är bara symptom för något underliggande. Hos Marx så var det alltid ekonomin i bakgrunden, klasskampen, produktionsförhållandena. Allt är bara symptom. Man tittar på en vara i skyltfönstret, men det är egentligen ett symptom för underliggande strukturer som man måste studera och gärna läsa Kapitalet för att kunna förstå. Hos Freud så tror man att någon säger någon, ja, gör någon liten konstighet eller säger något underligt, och så förstår man att det är ett symptom för någonting, och bakom allt det så finns någon slags sexuell struktur eller någonting. Det är begäret, det är hela tiden libido som det heter hos Freud. Det är återigen det här att bakom världen av symptom finns någonting underliggande, och hos Nietzsche är det också det är viljan till makt. Det är liksom vad prästen säger ska man aldrig tro på. Prästen vill egentligen vill det illa i stort sett, eller är emot själva livet. Och allt det här är någonting som har bestämt hur vi ser på tolkning. Att man ska hitta någonting undan skuffat, någonting som ligger där bakom, som latent bakom den här manifesta ytan. Och jag kan ju tänka mig att något sånt här postmodernt tillstånd som du beskriver, där man egentligen inte tror på någonting längre, det är när man liksom inte tror att det finns en sak bakom, utan bakom det finns det ytterligare något spel, och sen är maskspelet eller den här labyrinten som du sa faktiskt omöjlig att ta sig ur. Den är oändlig. Masken döljer bara ytterligare en mask som döljer en ytterligare mask. Och tolkningen är därför inte liksom ändlig utan oändlig. Det är som att det finns ingen frisk människa. Det finns ingen tillfrisknande. Patienten är så att säga blir frisk när han förstår eller hon förstår att terapin är oändlig. Att det bara kommer att fortsätta.
Men hur har det varit för dig där i möte med konsten? Har du funnits, vilka tillfällen har funnits? Vilka är tillfällena då din misstänksamhet har lagts åt sidan? Och du då drabbats av konstens makt, kraft, utstrålning, ofiltrerat?
Ja, alltså Jag har ofta gillat att gå på museer, långt innan jag själv jobbade på ett museum. Det är ju inte så länge jag har gjort det. Och då har jag ofta gillat att gå och titta på enstaka saker. Därför var jag väldigt glad att jag hade ett presskort väldigt tidigt. För då slipper man betala inträde. Så att jag var student sen i New York under några år. Och då brukade jag ofta gå på MoMA. Det var på den tiden när det inte var 1 miljon besökare utan bara 100 000. Alltså det var inte så farligt på den tiden. Nu är det ju nästan outhärdligt. Och det låter fel nu för att man ska glädja sig åt att det blir mycket publik. Men när det blir så mycket att det är köer överallt så tappar man ju faktiskt lite grann lusten. Även med presskort. Men då brukade jag gå in och titta på enstaka saker. Och då finns det några sådana där målningar eller saker som jag vet att jag bara kommer att drabbas av igen och igen och igen. Och det är ofta såna här, det är ofta väldigt stora konstnärer som vi redan känner till, och så tänker man, det är verkligen så bra. Det finns en målning av Edvard Munch faktiskt. Jag är förvånad nästan nu själv att jag säger det, men jag bara tänker på vad är det saker man brukar titta på. Det finns en Munch-målning på MoMA som jag borde veta vad den heter, men där är någon slags flammande ljus genom det här konstiga liksom uppelektrifierade stämningen med någon slags flackande gardiner och ljus som kommer ut ur de här norska fönstren och några personer vars hår flyger. Det är någon slags oerhört upprymd stämning som man inte kan. Så man kan inte drabbas av den på något sätt. Men det är en sån där bild som jag gillar att titta på gång på gång. Det finns några stycken, det finns en otäck Balthus-bild. Balthus som var en rätt pervers person faktiskt. Som ändå kunde måla några oerhört underliga bilder. Det finns en sån bild på MoMA också som jag bara tänker vart man gillar att gå tillbaks. Och då drabbas man inte bara en gång. Man kan drabbas av såna här fantastiska, underliga scener som kanske. Jag kommer ihåg första gången jag såg James Turrell. Det är den här konstnären från Kalifornien som inte gör objekt utan han gör mera rum. Där man egentligen kanske inte upplever det som framför ögonen utan snarare bakom ögonen. Man vet inte riktigt om man blundar eller tittar. Det är såna här monokroma, alltså enfärgade rum som blir oändliga. Och man vet inte riktigt om man tittar på ett fönster eller på ett objekt. Och det är såna här så häpnadsväckande saker. Och det på något sätt kanske man kan vänja sig vid. Och den femte gången blir man kanske inte riktigt lika total överrumplad. Men det är märkligt med såna där målningar som är så klassiska. Att de egentligen, man undrar vad det är med dem som att de lyckas. Det är liksom bara 1,20 gånger 80 med olja på duk. Det är rätt märkligt faktiskt.
Vad kan det vara?
Ja, man vet ju inte heller om det drabbar alla på samma sätt. Men det på något konstigt sätt så verkar vi ju rätt överens. Alltså inte helt överens naturligtvis. Alla kan tycka olika. Men det är inte så konstigt att den här Munch-målningen alltid hänger där. Folk vill se den. Men vad kan det vara? Ja, man känner igen någonting som är inte bara sig själv utan någon slags något stämningsläge som gör en förundrad på något sätt.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Daniel Birnbaum. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka. Mm. I Daniel Birnbaums arbetsrum med utsikt över vattnet bort mot Östermalm i Stockholm. Här börjar vi prata om Ulf Linde, akademiledamoten och konstprofessorn som var en sån centralgestalt i det svenska konstlivet under 1900-talet. Och jag berättar att jag själv i just Ulf Lindes texter hittade en förlösande blick på vad konst egentligen är. Därifrån går vårt samtal över till att handla om en av Ulf Lindes stora husgudar, Marcel Duchamp, den ikoniska konstnären som förändrade konsthistorien när han år 1917 tog en enkel färdiggjord pissoar och lyfte upp den till konst. Från Marcel Duchamp är sen steget inte långt till den amerikanske konstnären Jeff Koons som deltog i en stor utställning på Moderna Museet hösten 2014. Även här stod liknande på ytan tomma objekt i centrum. I Jeff Koons fall är hans ballonghundar och kitschiga skulpturer extra laddade då de på den kommersiella konstmarknaden säljs för mångmiljonbelopp. Men frågan är vad den här typen av konst säger oss som människor idag.
Det finns massor av konst som pekar mot mänskligare och trevligare är fel ord, för det kan vara nog så skrämmande att titta in i människans inre. Eller, vi har ju väldigt mycket jobbat med konstnärer som kanske, låt säga Louis Bourgeois som jag just nu visar, som sysslar med en slags nästan psykoanalytisk djupborrning av det egna själslivet och alla emotioner och smärtor. Och man upptäcker, kanske inte alla men många gillar henne, och det måste ju betyda att det finns något universellt i de här djupare lagren av drömmar och mardrömmar och sexuella fantasier och obehagliga saker. Men det är någonting psykologiskt laddat och någonting som är, tror jag man väl ändå kan säga, djupt mänskligt. Och vi har hållit på med ganska mycket konst som pekar mot, ja, någon slags nästan mystisk känsla. Allra tydligast blev väl det i Hilma af Klint. En stor kvinnlig konstnär som inte har synts så mycket. Och det är klart att det här är konstnärer som visar på en generösare och mer, det är lättare att omfamna och tycka om den typen av konst som är, jag ska inte säga att de alltid är välvilliga, men de omfamnar en rikare bild av vad det är att vara människa. Och sen finns det konstnärer som inte är sympatiska. Och jag skulle vilja säga att det är en missuppfattning att tro att all konst ska vara sympatisk. Jag är inte säker på att Marcel Duchamp är helt och hållet sympatisk. Han är en ironiker. Jag tror han är en ganska cynisk person egentligen, fast han är en underbart spännande person. Upp i salarna hänger den elektriska stolen av Andy Warhol. Det är ju ett jävla otäckt objekt. Men nog tusan är det ett bra konstverk. Det är ju ett iskallt, obehagligt konstverk som man kan fascineras av när man ser det på riktigt, man sätter på bilder. Det finns några stycken, men vi har en av de finaste, den röda. Otroligt obehaglig. Vad är egentligen Warhols, så att säga, blick? Vad handlar hela hans konst om? Är det en, vad ska man säga, är det en stor berättelse om det amerikanska samhället kanske? Eller är det någonting som sysslar med att allting har blivit media och bild? Är det en episk liksom berättelse om den amerikanska samhället, eller är det en mediebetraktelse som egentligen är rätt teoretisk och sådär? Det kanske är både och på en gång, jag vet inte riktigt. Men det är en obehaglig bild av vad det har blivit att leva i ett, i hans fall, amerikanskt samhälle. Och det är väl en ganska standardaktig grej att säga att den här poptraditionen, när vi visade Jeff Koons, det var ju bara 4 objekt, då omgav vi det med konstnärer som är hans motsats egentligen. Jag vet inte om så många egentligen begrep det helt och hållet. Att Katarina Fritsch är en tysk konstnär som uppfattar sig som ganska klassisk och metafysisk. Alltså hon gör någon slags ikoner i 3 dimensioner, så uppfattar hon det. Hon är väldigt intresserad av andra världar och hennes objekt har fått märkliga färger och liksom, ja, när de funkar så lever de ett lite konstigt liv i rummet, att de på något sätt inte riktigt går att peka ut, utan de har blivit tredimensionella ikoniska bilder, så vill hon se det. Och Charlie Ray som vi visade också är en slags hantverkare, och mera, inte konservativa, men mer klassiska konsthistoriker brukar gilla att peka på honom som skulpturens stora gestalt just nu. Där fortsätter någonting från ett till och med kanske nästan en barockvärld. Perfekt hantverk, intressanta volymer och ytor. Och Kunst då brukar man säga som den som är en cynisk eller en manipulativ konstnär. Han fortsätter den här mest svåruthärdliga, kan man väl säga åtminstone, och bitvis också svårdefinierbara sidan av den svårsmältbara Warhol. Det där är inte bara en, naturligtvis kan man säga, det är en skrattspegel och sånt där. Kommersiella objekt som har blivit fetischer. Och som också speglar ofta, han har allt mer kommit att jobba med de här ytorna som är liksom, ja, ett slags iskalla reflekterande ytor. De är någon slags fullständigt ointagbara, meningslösa ikoner för global manipulativ kapitalism. Och det gör de ju rätt intressanta, även om de är väldigt svåra att älska, tycker jag. Sen kan jag nog erkänna att de här tidiga objekten som han gjorde, de är väl från 80-talet tror jag, så här 82, 83. Till exempel de här dammsugarna som står bakom plexiglas. Jag kan inte annat än också tycka om dem. De är liksom, de fortsätter någonting, de visar upp och så heter de, den där serien heter Det Nya, The New. Och så är de ju helt gammalmodiga redan. Alltså de är ju ganska bra i, alltså att de visar upp den här begäret efter det nya som är det som driver marknaden hela tiden. Och som 2 år senare är redan lite utspelat, 20 år senare till sig helt absurd, 40 år senare är ren liksom, att man tittar på en antikvitet. Och det där är lite intressant. Men nu läser jag in saker. Men man kan säga att konstlivet är ibland, tycker jag, och det är kanske det som gör det spännande, ett litet mikrokosmos i vilket allt det mest sofistikerade och även allt det mest underbara och poetiska i världen kan återfinnas i förtätad och ibland fantastisk form. Men allt det som också är en del av vår tid, det mest patologiska, det mest obehagliga, alltså en form av fetischism och olika rätt obehagliga begär finns också i förtätad form. Och det är inte alltid så lätt att acceptera, men det är rätt intressant också. Och det finns några konstnärer som man kan säga jobbar aktivt med hela den patologin som det handlar om när man samlar på konst, och alltså ha-begäret och fetischismen. Och det finns en amerikansk konstnär som heter Richard Prince som jag också tycker är faktiskt rätt intressant. Och så är det Jeff Koons som har blivit symbolen för det här. Men sen är det klart, vad ska man tycka om Koons? Jag kan inte tycka annat än att det har så att säga att det är intressant att visa upp det någon gång. Men att han, när man vill säga något positivt eller något så här, liksom lite, ja, att han är viktig därför att han liksom på något sätt analyserar dagens mest problematiska tendenser, så har det ju från att varit en kritik har det blivit ett rent medlöperi, där man kan säga att objekten är nu mer fetischistiska, och det kanske är så han vill att de ska vara också. Och han har lyckats bättre än lyxindustrin. Det finns inga handväskor eller rockar eller mössor eller hattar eller högklackade skor eller någonting i världen som lyckas med det där trixet att liksom producera en konstigt objekt. Det kostar väl någon miljon att producera dem, men sen så har de blivit samlarobjekt och är värda hundratals miljoner. Det är någonting rätt märkligt.
Men tänk om det är så här då. Du kanske inte håller med här, men för mig, för att jag ska få det här att gå ihop, så måste jag ändå säga att det finns 2 sorters konst. En konst som handlar om hur samhället ser ut på djupet, och en annan sorts konst som handlar om hur jag ser ut på djupet. Och de här är ju helt skilda från varandra. Då kan vi ta Kunst då. Jag tycker att han faktiskt säger någonting om hur samhället ser ut på djupet. Men jag vill ju inte ha med det att göra. Var hittar jag konst som säger någonting om hur jag ser ut på djupet? Ja, men då kanske jag får gå till Munch. Eller så kan jag gå här till Valdemarsudde i Stockholm. Prins Eugens liksom, senaste utställning med landskap. Säger de någonting om samhället idag? Nej, nästan ingenting. Men de säger någonting om vem jag är och vad jag längtar efter.
Det kanske finns saker som har att göra med hur du är på djupet, i djupet. Och det visar sig att det som du hittar i ditt eget djup eller tycker dig känna igen faktiskt påminner om vad andra också hittar någonstans inom sig. Och det är väl därför vissa konstverk överlever. För att nu var det lite som att det som handlar om ditt jag, det var saker som var 100 år gamla. Men det som handlar om samhället idag, de kan ha varit gjorda för 10 år sedan.
Eller jag känner mig faktiskt 100 år gammal, det är ja. Mitt trauma.
Ja. Men tänk vad otäckt om du tror att du hittar någonting i ditt djup, men det visar sig faktiskt vara på något sätt konventionellt och massproducerat.
Ja, tänk om man letar i sitt djup och så hittar man Jeff Koons ballonghund där. Det var det som vilade liksom.
Då skulle man bli olycklig. Ja. Det kanske är de som hittar sig själva i det där, men det, jag hoppas nästan inte det.
Lite mot slutet här. Alltså, du har ju varit verksam i Tyskland under väldigt många år. Horace Engdahl kallar ju Tyskland för ett Sverige för vuxna. Och ibland kan man förstå honom. Och jag har ett sånt himmelskt ögonblick när jag var nere på Dokumentafestivalen, eller Dokumentautställningen kanske den heter, i Kassel. Det var sån här mitten av juli eller början av augusti. Strålande väder. Överallt så gick det tusentals människor som såg ut som belevade professorer. Och man kunde liksom tjuvlyssna på dem. Det var nästan som att alla pratade om Rilke och tidens flod. Och sen så satt de på kaféerna och såg lärda ut och alla var glada. Och när man gick i den där stora parken så var det ungdomar som stod där och serverade en äppelsaft. När man hade blivit trött av att gå runt där från konstverk till konstverk. Och inte nog med det, alla de här kulturmänniskorna som fanns i tusentals, när de åkte därifrån, då satte de sig i fina Mercedes. De var rika också. Man verkade kunna leva på att vara någon slags kulturarbetare där. Jag har försökt lära mig tyska. Det går bara inte. Jag kommer aldrig kunna flytta till Tyskland. Men du som har tyskan med dig från barnsben, varför flyttar du därifrån?
Ja, det kan man ju undra. För det är rätt bra i Tyskland om man håller på med konst till exempel. Men det är rätt spännande i Sverige också. Det finns saker som man kan bli lite trött på i Tyskland med. Och jag kommer ihåg den här definitionen om ett Sverige för vuxna. Jag skrattade när jag såg den, för jag tänkte att jag förstår faktiskt vad han är ute efter lite grann. Att det är så lite det här på något sätt, och att det är så få som tycker alltid samma sak och så, att det är liksom, ja, sen är det alltid en sak som gäller. Är det inte någon ny bantningsmetod, så är det liksom något nytt som har hänt på Twitter, och så tror alla att det är det som är det stora och viktiga, och sen så går det ganska snabbt undan. Och det är helt enkelt bara så att den tyska språkområdet, säger jag snarare än kulturen, för det verkar så pompöst. Det är helt enkelt lite större, så det ryms några fler konstvärldar inne i konstvärlden och lite fler kulturvärldar inne i kulturvärlden, och det finns lite mer. Men det finns vissa saker som faktiskt är lite hopplösa också. Alltså det finns en gammaldags, de där herrarna, professorerna som du pratar om, jag känner 40, 50 eller 140 sådana, och de var alla med i vår vänförening, och alla citerade Goethe, och alla var jurister men var egentligen också humanister, trodde de i alla fall. Och det finns hur många som helst, och de är de kulturbärande. Och det är ju rätt härligt att sånt får finnas. Men det finns också någonting rätt stockkonservativt över rätt mycket av det här. Det var där jag jobbade, och jag var mest i Berlin och Frankfurt, så var det ofta CDU, alltså Moderaterna i stort sett, som var de som tyckte bäst om konst. Och det var liksom, man var ganska nära en konservativ grupp av människor hela tiden som ville bära fram det här. Och så. Det finns några saker i det svenska konstlivet som har kommit längre, för jag är säker på att man måste komma längre. Och exempelvis så är det faktiskt så att om du går in på Hamburger Bahnhof, som är den stora samlingen i Berlin, så är det bara manliga konstnärer. Och det där är någonting som egentligen är helt absurt. Man kan faktiskt gå genom hela museet och så kanske man hittar en kvinna, och det är Rosemarie Trockel. Och så var det ingen mer. Och det där är ju bara urundligt, för det har ju funnits jättemycket intressanta kvinnliga konstnärer som man bör lyfta fram. Och vi har drivit det där ganska långt här nu, bara för att visa att det går. Och det är spännande, och det skapar möjligheter egentligen att visa ett lite mer originellt konstliv. Inte idag, för det är helt självklart att det finns lika många I Sverige är det ganska uppenbart att mamma Andersson och Cecilia Edefalk och Klara Lidén och Natalie Djurberg och etc. Att det är mycket, mycket tydliga och synliga konstnärer. Men när man tittar mer historiskt så får man ju faktiskt jobba med det. Därför att standardberättelsen ofta utesluter en kvinnlig närvaro. Och det här är bara en sak, men det är någonting som man kan få syn på och tänka, hur tusan kan det vara så här i Tyskland fortfarande? Det är inte riktigt så i USA. Sverige har gått längre, för Sverige alltid är ofta ganska extremt och tar ut svängarna. Och vi gör ju det nu på Moderna Museet, kanske längre än vad något sånt här lite större museum har gjort. Men jag menar inte att man måste göra precis som vi gör, men det kan te sig, det är bara ett exempel på att saker och ting är rätt tröga i någon slags tyskt konstliv eller kulturliv. Där är det liksom okej fortfarande, trots att det egentligen bara upprepar ganska trista grundstrukturer om och igen. Det fanns liksom en känsla, jag jobbade ju inte på ett museum utan jag jobbade ju på en konsthögskola. Men jag skrev ju och höll på, så jag var ju alltid på de tyska museerna. Och då kunde man gå in på det stora museet i München eller Köln eller Düsseldorf eller Frankfurt eller Berlin eller Stuttgart, och det finns några till. Och det var i stort sett alltid en målning av Georg Baselitz, en av Lyperts, en av Richter, en av Polke. Sen kom det någon iglo av Mario Merz som ett stort blyobjekt av Anselm Kiefer. Och det var samma på alla. Och det är inte att det där är dåliga konstnärer, men det var liksom lite absurt att det var samma hela tiden av denna kompakt manliga grupp av konstnärer som hade liksom lanserat samtidigt. Vart vill jag nu komma med allt det här? Jo, bara att det tyska kulturlivet är rikt och mycket större och därför kanske lite mera, jag ska inte säga att det är mer dynamiskt, men det har helt enkelt fler etage än det svenska, som är lite platt. För det är så få platser där det kan artikuleras, och dagstidningarna har bantats ner lite och allt sånt där. Nu börjar jag ska inte gå in i den här gnälldebatten som vi alla lätt kan hamna i. Men varför flyttade jag till Stockholm? Jo, därför att det var kul att få jobba med ett legendariskt museum. Och sen hade jag en pappa som tyvärr gick bort, men jag har en mamma här och massa syskon och massa vänner, och det är kul och bra att jobba i Stockholm. Jag kanske inte kommer göra det i evighet.
Men hur ska du, eller jag börjar en annan ände, att vara progressiv i ett nystartat museum som heter Modern Museet, det är ju egentligen inte svårt.
Om man än gör så är det nytt.
Ja, men det är nytt. Ja. Och det, när det här museet grundades så var det liksom en, på ett sätt verkar det vara en kul tid. Men det fanns också väldigt, väldigt mycket pengar. I alla fall är den berättelsen är att det fanns mycket pengar. Mm. Hur ska du göra för att bibehålla radikaliteten?
Ja, jag tror ju inte att radikaliteten kan vara densamma. Jag tror inte att det kan vara nu att förvandla hela museet till en lekplats till exempel. Även om det i och för sig vore rätt kul. Och vi har ju gjort några sådana där lite konstigheter, som att vi tömde hela huset och bara hade en slags ljudinstallation under 48 timmar som var aldrig stängde. Men det är ju liksom, det lever nästan kvar i en klassisk idé om vad ett radikalt museum ska vara. Nu är det ju 50-60 år senare. Och 1958 när det här museet grundades, ja, då var det ju faktiskt så att man började från noll. Och allt som var lite internationellt samtidskonst var nytt för den stora mängden av människor. Så om man ställde ut något snurrande objekt, så var det ju liksom en oerhört radikal gest. Det är det ju inte nu, utan det har ju blivit helt normalt. Och det nya, om det nu är det radikala som är rätt begrepp vet jag inte, men det som kan vara att man ruckar på någonting, det kan ju handla om andra saker. Och jag kan säga att två saker som vi försöker med. Det ena var jag faktiskt inne på. Det är ju någonting att vi faktiskt under de här senaste åren har lyft fram kvinnliga konstnärer. Det är någonting som man inte har gjort någon annanstans. Man börjar göra det lite grann nu på amerikanska museer. Det finns ingen annanstans man har gjort det på det här sättet. Nästa steg, som inte är radikalt men som skulle förvandla synen på det här museet och på konstlivet i det här landet, vore om vi blev bättre på att lyfta fram konstnärskap från helt andra delar av världen. Därför att det här museet är ett paradigmatiskt, vad säger man, ett perfekt exempel på ett västmuseum. Vi är nästan det bästa, alltså det mest tydliga. Förutom att vi har massa skandinaviska eller svenska konstnärer, så har vi exempel på den här perfekta standardberättelsen från Braque och Picasso via poppen fram till Cindy Sherman. Det är liksom Paris, New York och lite några europeiska städer och så. Jag tror inte att vi kan bli ett sånt här encyklopediskt jättemuseum som har allt, och jag tror inte heller vi ska det, men vi är inte så stora som Metropolitan eller Louvren eller något sånt. Men i dagens klimat, om man får säga så, så tror jag inte det finns något viktigare att göra än att påminna om att viktiga impulser kan komma från olika håll. Och att vi också blir större och växer om vi förstår dem och tar emot dem. Och det behöver inte handla om att vi har fyra stolar av Ai Weiwei som står där uppe. Det är ju kul och det är ju jättebra att vi har dem. Men det kan ju handla om konstnärskap som lever här i Sverige. Alltså konstnärer som finns här i Sverige men som har ett lite dubbelt ursprung. Eller flera platser och flera kulturer. Och jag tror att när man tittar tillbaks på ett konstliv, låt säga på 60-talet, som verkade så öppet och radikalt, då är det sant att det var nytt och därför skapade det glädje och förvåning. Men när man kan det där och tittar på det några gånger så börjar man se att det var också väldigt litet. Det kanske var en, låt säga att det var en 50 000 personer som kom till Moderna Museet. Nu är det ungefär 10 gånger så många. Det är inte automatiskt bättre eller mer radikalt, men det är bara annorlunda, det är mer omfattande. Men det är också en... Det var en väldigt liten klick av personer som alla kände varandra, och det är inget fel med det heller. Jag gillar egentligen små institutioner som gör underliga ting. Men det kan inte riktigt vara modellen för vad vi är nu. Men det är också så att samlingar är lite tungrodda och oerhört värdefulla. Och vi pratade alldeles nyss om Andy Warhol och Jeff Koons och sånt. Och det är sant att de har blivit värdefulla. Men många av de här konstnärerna som jag tror du skulle snarare placera i den där andra follan som handlar om ditt inre, de har blivit ännu dyrare. Alltså, det spelar ingen roll om det är Matisse eller om det är Yves Klein eller om det är Louis Bourgeois eller Munch. Det är liksom miljardbelopp, och att ta hand om den typen av konst med försäkringsvärden och allt det här. Det är klart att jag tycker sånt är spännande nu också, att ta hand om en stor berättelse om konsthistorisk, av konsthistorisk kaliber så att säga. Men det är inte riktigt samma sak som att driva en liten konsthall där man varje gång gör om hela konsthallen och bygger den på nytt. Så att museet borde, och när vi är någorlunda bra så tycker jag faktiskt att vi är också, att vi har flera tidsliga zoner på en gång. Att det kan vara liksom saker och ting som äger rum och har något snabbare och lite mer experimentellt och öppet och oavslutat över sig. Samtidigt som den här stora, lite tungrodda maskinen som är 1900-talets konst finns där på en gång.
Tänk om du sålde av en tredjedel av 1900-talskonsten då och bara köpte samtidskonst från 2015 som om 50 år kommer vara lika värdefull.
Ja, fast skulle vi sälja rätt? Alltså, jag är ju ofelbar så jag skulle förstås sälja helt rätt. Nej, men skämt åsido, europeiska statliga museer får inte avyttra, sälja saker. Och det kan man ju ibland undra om det är bra eller om det är hållbart liksom i det långa loppet. Hur är det med den här statliga samlingen om 200 år? Det är ju redan väldigt svårt att ta hand om allting och lagerkostnader och allt sånt där. Och sen är det ju också så att vi köper inte bara det som vi tycker kanske är där vi är övertygade om att det här är av högsta internationella kaliber, utan vi är också det nationella museet. Vi kan inte köpa så mycket som alla konstnärer och gallerier och allt skulle gärna vilja att vi gör, men vi köper ju ändå ganska mycket, eller får eller lyckas få fram pengar genom vänföreningar, och förra året tror jag var 90 nya verk till samlingen, så att det är liksom, det växer ju kraftigt. Och vad kommer hända i det långa loppet? Det där är någonting som jag inte vet vad jag skulle svara på om du frågade mig exakt vad kommer att hända då. Jag vet inte. Amerikanska museer som är kanske ofta lite mer marknadsanpassade eller kommersiella, även de stora, till och med Metropolitan och MoMA, de säljer. Men då gör de det inte, de gör det ofta i smyg så att man inte ska märka det. Men de gör det också med någon slags sån här rätt rimlig argumentation, att om vi har 7 stycken blåa Yves Klein, vore det inte spännande att ha en guld? Och så gör man en slags korrektion så att säga snarare.
En sista fråga här, när vi har suttit och pratat så länge. Alltså någonting som måste varit bland det fulaste av allt inom
om jag nu får kalla din ungdomsrörelse för den postmoderna rörelsen. Det måste ändå vara skönheten. Alltså att på något sätt finna den direkta och absoluta skönheten i ett konstverk. Vad har du för relation till skönheten idag?
Ja, jag skulle nog vilja säga att jag är helt för den. Jag är i varje fall inte emot den. Men jag tror att den sällan är helt och hållet obefläckad och oförmedlad och bara finns där som någonting fullständigt oförklarligt. I sista hand är den kanske oförklarlig, men den är ofta en effekt eller den är ett redskap som kan påminna om andra saker också. Och en ren skönhet som man bara står och njuter av, ja, den kanske finns inom musiken eller vissa målningar av Matisse, kan jag tycka ganska nära. Jag kommer ihåg apropå Ulf Linden, om vi nu ska tjata om denna gamla kollega, i den här dagboken han gav ut. Precis i början så beskriver han några fladdrande första sidorna. Några slags gardiner som vajar i vinden när han är liten och ligger. Och det tycker jag är nästan de bästa sidorna i hela den här boken. Det är bara några rader faktiskt. Det är någon slags sån här skönhetsupplevelse som man inte glömmer bort. Och den är inte kopplad till att någon politisk agenda eller någon teoretisk idé eller någon speciell psykologisk djupdimension. Den bara finns där. Och den finns inom konst som någonting som är i sista hand kanske oförklarligt, men som ofta är kopplat till att man sen börjar reflektera och tänka. Jag tycker att den där otäcka elektriska stolen där uppe faktiskt är otroligt vacker.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Daniel Birnbaum. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken, ja, det var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella spelade lite av Bach, en aria av honom, på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Och då var det Daniel Wiesey som satt vid pianot.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.